Tens mag i sine, limes intervjuer, nytt avsnitt og nyhet. Nu er det podcast på Tens mag i sine.
Idag ska vi få lära känna Niklas Jihde. Niklas är född 1976 och drömde som ung om att bli tennisproffs. Kanske inte så konstigt när man växer upp i Småland på den tiden. 17 år gammal fann han istället innebandyklubban och blev världens bästa innebandyspelare så småningom. Han vann bland annat 5 VM-guld och var proffs förutom i Sverige även i Schweiz, där han samtidigt extra knäckte som tennistränare, vilket han kommer berätta mer om här. Efter karriären har Niklas gjort en annan karriär som idrottsjournalist och är idag programledare på TV, poddare samt ledare för sonens innebandylag. I dagens avsnitt pratar vi bland annat om hur man tar sitt ansvar till att vara en bra lagspelare, om det i dagens samhälle går att bli proffs på sin idrott om man börjar vid 17 års ålder, hur Niklas tycker tennisen borde göra för att ta tillvara på all kunskap som finns, vilken nytta han hade av sin bakgrund som tennisspelare när han bytte till innebandy och mycket, mycket mer. Som vanligt så görs avsnittet i samarbete med vår sponsor Tennisshoppen.se, som drivs av den före detta topp 10-spelaren Magnus Gusten Gustafsson samt Björn Rehnqvist som vann Australian Open för juniorer. Om ni surfar in på Tennisshoppen.se och anger rabattkoden TennisLinus i webbshopskassan så får ni 15% på ett helt köp. TennisLinus hos Tennisshoppen.se. Nu rullar vi igång avsnittet. Niklas Jihde. Då är det den stora glädjen att få hälsa Niklas Jihde välkommen till podcasten.
Tack så jättemycket. Det är ju hur kul som helst. När vi har tennisbanan till vänster, tennisbanan till höger och så paddelbanan lite längre bort. Jag är så taggad.
Riktigt tennismiljö.
Ja, det är underbart. Jag brukar alltid säga det när man kommer in i en tennishall.
Ja.
Den lukten, när man är uppvuxen med tennis,
ja,
så älskar man den här lukten. Jag kan ha varit borta från en tennisbana i 5 år, så kommer jag in så bara direkt kommer alla de här gamla minnena tillbaka.
Ja,
det är kärlek på något vis.
Ja, fantastiskt. Spelar du tennis fortfarande eller?
Skäms lite när jag säger för sällan. Ja. Det har blivit att jag också, som precis som alla andra 2021, går över och ska börja spela padel. Men det blir på ett annat sätt man kan umgås med sina vänner som inte har tennis i blodet på det sättet. Just padel kan de lira, då gamla innebandyspelare då, som är bättre i padel än vad de är i tennis.
Så ja.
Då har det blivit att vi hamnar på den banan. Men jag tycker att det är lite tråkigt, för det är tennisbanan som är mitt gamla hem egentligen. Så jag borde spela mer. Ska jag komma igång igen med det?
Ja, du lovar det.
H50 kanske, det närmar sig.
Ja, exakt. För Niklas, jag har ju läst att du vill ju bli bäst i världen i tennis när du var yngre.
Ja.
Berätta lite om de drömmarna.
Det var absolut min dröm. Jag är uppvuxen i Moheda som ligger 2 mil utanför Växjö i Småland. Där har min härliga dialekt. Och i Moheda så var tennisen var väldigt, väldigt stor när jag växte upp. 80-talet där. Mats Villande såklart. Han kom ifrån, tränade i Moheda, kom från Toppsbruk. Det ligger bara någon första server från Moheda. Så det blev ju min idol och jag ville ju gå i Mats fotspår. Så det var alltid det jag drömde om. Jag stod ut mot garageväggen, jag spelade minitennis och fick åka upp den där asfaltsbanan i Moheda som fanns och hänga på mina bröder och min pappa som spelade tennis också.
Det här klassiska spontanspelet då, typ?
Otroligt mycket spontantennis var det. Och det var helt underbart det där efter skolan, att man åkte hem och hämtade tennisracketen och sen cyklade man upp, så stod man och väntade på att det skulle finnas en tid på den där enda banan som fanns. Och när man fick typ en kvart, 20 minuter, så var man ju så jäkla glad ju.
Ja, en kvart säger du?
Ja, men det kunde vara. Det var någon som kanske var sen från jobbet som inte kom. Då stod jag där och väntade.
Fick man vara
på.
Effektiv alltså?
Fick man gå in och gneta lite. Så fanns det sån här bollvägg bredvid. Så stod man mot den här väggen, det här planket, och bara slog och slog och slog.
Ja, vad kul alltså. Men hur såg din organiserade träning ut sen då?
I Moheda så fanns det. Det var en fin tennisklubb. Det var... Som enkelt så där ett par gånger i veckan så var det träning och man fick köpa en träningsoverall som man gick runt i dygnet runt. Bodde i den här träningsoverallen. Vi spelade seriespel. Jag tror vi var 2 eller 3 i laget. Det var 2 singlar och 1 dubbel. Pappa var tränare såklart.
Ja.
Så väldigt, väldigt enkelt var det.
Okay.
Kanske inte fick lära sig grunderna som man kanske hade behövt för att lyckas bli tennisproffs. Men det var ju en start som jag är ytterst tacksam för i livet nu när man tittar tillbaka.
Ja. Men spelade du liksom i en ordentlig klubb sen eller?
Ja.
Eller hur såg det ut?
Så det var det. Då var jag i Moheda fram till, kan jag gått i sexan någonting.
Ja, ja.
Och då blev det ju naturligt det här steget till Växjö TS.
Såklart.
Ja. En av världens främsta tennisklubbar genom tiderna. Det var ju dit man åkte in och spelade turneringar. Man kom till Strandbjörk som det heter, som är en av världens mest idylliska platser.
Mm, mm.
Man hade ju sån respekt. Man kom dit och man visste ju att men här är ju Mats Wilander uppvuxen. Här är ju här han har gjort sina första resultat. Janne Gunnarsson, Magnus Larsson, Jonas Björkman.
Ja, häftigt faktiskt.
Så dit flyttade jag in och det var ganska svårt att komma med i de här elitgrupperna på den tiden.
Okay.
Och det är det väl fortfarande. Men jag fick chansen att åka in och spela där inne 2-3 gånger i veckan.
Okay. Okay.
Så det gjorde väldigt mycket, för det gjorde att jag slutade med alla andra idrott sen några år efter. Då la jag med hockey och la med fotbollen bara för att spela tennis.
Okay. Så här i efterhand, var det bra att sluta med de andra idrotterna, tror du?
Ja, men tittar man just på mitt specifika fall så var det nog det. För det var en häftig resa just där i Växjö när jag gick i 7, 8, 9. Vi flyttade in till Växjö också, inte för tennisen men för att familjen ändå skulle in.
Ja.
Och då startade något som heter Team Mats Wilander.
Ja, men det har jag hört talas om.
Ja, och du kan ju tänka dig för mig då som bara wow, Team Mats Wilander, han sponsrade med minibuss och det stod Team Wilander på. Vi fick likadana kläder som Mats Wilander lirade i, Sergio Tacchini, du vet. Jag var ju så stolt. Så då blev det att jag vill bara köra tennis.
Ja, ja.
Och vi la ner så mycket tid på det också så man hann nästan inte med någon annan idrott.
Okej, okay, ja.
Vilket jag förstår din fråga då. För jag är också sån att man ska hålla på med så många idrotter som möjligt.
Ja, ja, jag dömer inte. Jag bara undrar vad du tänker om det liksom. Så här.
Jag tror ju också på det. Och då hade jag ändå gjort, jag hade ju hållit på med tennis, fotboll och hockey. Så man kom verkligen med rätt mycket i bagaget. Men där och då blev det bara tennis ett tag.
Ja, okej. Okay. Men hur bra var du då? Eller hur bra blev du?
Man är alltid förskönat det där lite känslan. Helt plötsligt så folk, ja, Gide, han var ju grym i tennis. Han var ju sådär topp 5 i Sverige. Men konkurrensen var ju mördande på den tiden.
Ja, var man topp 5 i Sverige, då var man ju riktigt bra i så fall.
Och ett tag där så var det ju, alltså ranking var i Småland. Var du topp 5 i Småland så var det kanon. Jag kommer ihåg man fick åka med något sånt där Davis Cup-läger i Båstad.
Ja.
Och man bara, wow, nu är man ju nästan i Davis Cup. Alltså det var de känslorna och förväntningarna man levde med.
Ja,
men svaret är väl, men när jag la av när jag var 16-17, det var då det började gå uppåt. Och
ja, det var så.
Då slog jag några av de här som var bland de bästa i Sverige. Mm. Jag är ju född 76, det är ju Magnus Norman-klassen. Så han var ju den där stora stjärnan.
Men du slog honom då?
Nej, honom slog aldrig. Jag fick aldrig möta honom. Jag hade nog inte slagit honom heller. Men man var där bakom. Martin Sjöqvist, kommer ihåg, var en kille från Småland som var tvåa i Sverige. Han tog jag sett på, du vet, man var där och nafsade lite då.
Ja, ja.
Okay. Men Norman har betytt rätt mycket för mig. För jag hade ju den här drömmen som du var inne på, att man vill bli bäst i världen.
Mm.
Och bäst i Sverige vill jag bli på någonting. Och jag såg ju Magnus omkring på de här turneringarna vi var på när det var SM och Kalanka Cup. Och det, han gick med sina Wilson-racket där och det var sponsorkläder. Och man blickade ju så avundsjukt på honom redan där. Så det blev en drivkraft för mig också att jag vill bli bäst i Sverige på någonting.
Ja.
Nu blev det inte tennis, nu blev det innebandy istället. Ja. Kanske.
Men du tänkte att du ville bli bäst i Sverige i tennis också, eller?
Ja,
ja, just det.
Absolut.
Tror du att du blev ju liksom bäst i världen på innebandy sen. Hur seriös var du som junior i tennisen? Var du seriös skulle du säga liksom?
Vi levde ju som, alltså, som tennisproffsen gjorde då. I och med att vi kom in i det här teamet Mats Wilander, så det förmånerna vi fick i Växjö, det är nästan obeskrivliga egentligen. Den här supporten, Fredrik Fidde Rosengren som en av tränarna, Bernt Mattinsson. Vet, sådana här som hade varit med hela vägen med Kalle Hageskog och de här stora namnen i svensk tennis. Ja. Så vi tränade ju stenhård fysträning. Ja. Vi fick gå från skolan på vissa morgnar för att vi skulle gå ner och träna tennis istället.
Just det.
Så man stod ju 4 timmar och nötte forehand och backhand cross.
Så miljön gjorde att det blev naturligt att man satsar på det sättet då? Eller?
Ja, men det blev det. Du levde ju nästan i den världen redan där och då. Så det fanns ju inget att klaga på. Det var bara du själv egentligen och skallen om du skulle lyckas. Och Växjö TS, det de gjorde på den tiden. Och jag vet att de jobbar jättefint fortfarande. Men oj, 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 vilka förmåner vi fick. Det är nästan lite svagt att ingen av oss hängde på Jonas Björkman och blev så bra som han blev.
men det blev ju innebandy för dig då. Varför slutade du med tennisen och varför blev det innebandy?
Det var många komponenter. Nu är vi framme i gymnasietiden och som sagt, vi tränade i sån oerhörd mängd. Och jag var ju uppvuxen, tennisen såklart, men jag var också uppvuxen med fotboll och hockey, det här att leva i ett lag.
Ja.
Och jag tror att jag är nog lite mer lagspelare. Jag är en ganska social person, tror jag, folk som känner mig säger. Och det är klart att jag trivdes i det här team Mats Wilander, men i slutet av dagen var det ändå jag mot en annan när man stod där ute på banan. Och för att lyckas i tennis så måste det vara oerhört egoistisk.
Ja, och det var du inte.
Nej, jag var nog för snäll. Jag var ju den här killen, när de ringde då från kansliet i VKT, jag sa, det är matchen nu i elitserien ikväll. Första singel här, Magnus Larsson mot någon från GLTK. Niklas, du kan väl döma. Du var ju alltid domare i alla matcher och sånt då. Och då kunde inte jag säga nej, så att ett tag satt jag nästan med i domarstolen och jag tränade. Och
var det så?
Ja, jag mådde inte bra av det där, för jag var lite för snäll person. Tyckte det var skitsvårt att sitta och döma och ta beslut.
Okej.
När jag tittar tillbaka på det så påverkar det där lite också.
Ja, det var så.
Att det blev så mycket saker runt om, man skulle hinna träna.
Alltså tog fokus liksom.
Exakt.
Okej.
Och så kände jag att nej, det är inte kul längre.
Men även om innebandy är en lagsport, bör man inte vara lite individualist för att bli bäst i det också?
Absolut, absolut. Och jag hoppade ju direkt egentligen från elitträningen i tennis rakt in i innebandyvärlden.
Ja.
Och nu är vi 90-talet där innebandy precis började bli den här popspotten som du pratade om.
Ja.
Ja, men alla var wow, vad cool, ungefär som padden.
Ja, jag tänkte säga det, men jag visste inte om det var att se ner på innebandy.
Nej, verkligen padden, inte. Verkligen inte. Så jag hade ju rätt stort försprång när jag kom in i innebandy, i och med att man var hyggligt tränad och jag var ju gjord till att vara snabb på korta sträckor och hela den här biten.
Ja.
Det hade ju Fidde Rosengren och de styrt upp. Så det blev ju rätt lätt att komma in där. Och sen var det ju såklart att man ska hitta sin väg och bli bäst i en lagsport också.
Ja.
Så det måste ju vara egoistiskt där också. Men det hade jag ju lärt mig på rätt sätt, tror jag.
Okej. Och hur var det då? Eller vad var rätt sätt?
Ja, men det var väl det där liksom att ta hänsyn till alla andra. Göra dina lagkamrater bättre. Ja. Precis som vi hade gjort i team Mats Wilander.
Just det.
Men här så var du inte helt beroende av att, ja, men typ att Niklas Nilsson skulle göra 3 mål den här matchen, utan det räckte kanske att han gjorde 1 och att jag själv gjorde samma sak. Och sen ibland så var det ju bra att man var bäst just den dagen. Men för mig som människa så passade nog det där bättre att se andra presterar också då, för att jag ska få med på det vinnande laget. För jag hatar ju att förlora.
Ja.
Så det är väl därför som lagidrotten gjorde det lättare på något sätt.
Var det att du inte ville ta riktigt fullt ansvar för hela resultatet, eller?
Ja, men lite det här just att kunna stå och nöta 4 timmar och så vet om att någon annan kan stå 5 timmar och göra det. Det stressar mig lite på något sätt. Jag kanske hade väl hygglig talang, tror jag, för tennis. Ja. Som förstår sig på tennis bättre än mig såg väl det. Men jag hade väl inte det där riktiga just i tennis. Jag lärde mig det på slutet. Och var då resultaten kom. Så min pappa vet det, som aldrig har sagt ett ljud om vilka idrotter vi söner ska välja. Aldrig. Han tyckte det var väldigt kul att sitta här på läktaren där vi sitter nu. Inte i de här fina lokalerna i GTG, men där vi lirade. Han sa ju aldrig någonting, jag tycker att du borde spela så här eller så här. Men jag vet att han var lite så här, ska du verkligen sluta med tennis nu?
Men han sa aldrig det?
Nej, det var väl det enda han sa den gången, ska du verkligen göra det? Men ingenting mer sen.
Nej.
Utan det var bara, men okej, in i innebandy, lycka till där. Och gav oss de förutsättningar vi behövde. Men det där kan jag fundera lite på ibland, att fastän han hade kört mig runt hela Sverige 10 gånger i stort sett, och mamma också. Ja. Och sen så bara la man ner det egentligen då. Men det, alltså den här nålsögat för att bli bra i en sport som tennis, det är ju oerhört litet om du jämför med innebandy.
Men hur bra tror du att du hade kunnat bli?
Jag hade definitivt inte kommit ut på någon tour, det tror jag inte. Men
kanske. Du var ju ändå bra i Sverige, en stark era liksom.
Ja, men det var ju väldigt bra motstånd man fick där också. Så i Sverige så spelade ju alla tennis där och då, så att det var ju hård konkurrens. Och sen de som satsade och tog det där steget extra, typ som Jonas Björkman, som körde när vi andra sprang 1 varv runt Växjösjön, då sprang han 3 varv runt Växjösjön. Han tog ju de där extra stegen och lyckades, med jättetalang också såklart. Men jag var ju rätt rätt tunn och rätt liten. Han kallades för Peter Kåda. Jag vet inte om du är fung för att komma ihåg honom.
Men
han var en sån spelare som blåste det, så kunde han knappt gå ut och serva, för då blåste han bort. Han var väldigt tunn, men en grym lirare. Så det var mitt smeknamn i tennisen. Men där vid 16, 17, 18 då började jag växa och blev lite större också.
Okej.
Okay, ja. Och tennisen blev ju ett tag att man skulle slå ganska hårt och serva.
Det låter på dig som att du hade kunnat bli rätt bra.
Det är ju när jag själv pratar.
Ja,
vad vet jag, det är en hypotetisk fråga.
Ja, det är klart att det är. Ja. Men man säger ju ibland att vissa som blir bra i en del idrotter, att man slänger sig med att de hade blivit bra i vad de än hade hållit på med. Och du var ju bra i tennis. Jag
tror det ligger lite i det där. Men sen är det ju det här vi är inne på. Ja, men passar du till en lagsport? Det gäller ju att hamna precis där du är ämnad till att hamna på något sätt. Så tror jag det. Vissa ska bli golfproffs och... Ja. Herregud, att bli proffs, det är ju så få förunnat. Den där drömmen om man är liten att man ska bli proffs, det är... Nu när man är äldre så vet man hur det är. Det krävs ju oerhört mycket. Vilket det gjorde i innebandyn också.
Berätta lite vad som krävs för att bli bäst i världen i innebandy då.
Nej, men det som krävdes när jag kom fram, det var ju att hitta en lite ny väg. Alltså inte följa alla andra.
Nej.
Jag kom ju in och var tennisspelande, innebandyspelare, om du förstår vad jag menar. Det gör jag knappt själv, men jag lirade ju jättemycket på volley. Jag sa ju till mina lagkamrater, men lägg inte det på marken. Lägg den några decimeter upp så sopar jag till på volley. I och med att jag hade stått 4 timmar och spelat tennis varje dag. Och det var ju lite nytt, och det var ju svårt att stoppa innebandy också när det kom en sån spelare som kunde stå på bottenstolpen och bara sopa till bollarna.
Ja.
Så jag tror det gäller i varje sport om man ska lyckas dit man vill nå.
Mm.
Att man har någonting extra, att man gör någonting annorlunda.
Mm.
Jag brukar säga det nu när jag är innebandytränare till knattarna, att träna på det du är bra på också.
Ja.
Har du en grym forehand i tennis, en stor nöten så att den blir så mycket bättre än alla andra.
Ja, ett riktigt vapen.
Ett riktigt vapen. Ja. Du behöver och våga gå din egna väg.
Ja.
Klart du ska lyssna på tränarna, men samtidigt så ska du ha den här kreativiteten. Idrott är konst på något sätt.
Ja. Och det var det du gjorde innebandy då, eller? Du vågade gå lite din egna väg. Men som att spela mer på volley då, till exempel. Liksom.
Och just det här att föra in lite med träningen också då. I och med att jag var ju van att vi kör ju 15-15 pass utanför hallen. Så gjorde vi alltid tennisen. Vi springer de där 4-5 kilometerna. Det hade ju inte innebandyn gjort där och då. Då var det
så
mer...
du tog med en annan träningskultur lite grann då? Eller?
Jag tror det. Jag hade nog den förmånen på planen också, även fast ingen skulle säga att Niklas Gide, han var ju den långsammaste innebandyspelaren i världen, men tittar man på det så kanske ändå inte var det, för jag hade fått det här från tennisen.
Okay.
Jag kan fortfarande, nu är jag 45 år, jag kan ju vakna upp en natt och bara rycka till så här. Och då drömmer jag att någon lägger en stoppboll eller någonting på mig. Man är redo så här i kroppen på något sätt.
Ja, det är ju magiskt ju.
Det är rätt konstigt.
men du började med innebandy när du var 16-17 någonstans då. Tror du att idag att det skulle gå att börja så sent och bli så bra?
Det där är skitbra fråga. Jag tror aldrig jag har fått den frågan faktiskt. Och när man åker ut till innebandy kids nu, tjejer och killar, då är de ju 6-7 år och går på någon sån här sommarskola och är ju en helt annan uppväxt. Men svaret är nog ja. Jag tror att det skulle... Ja, jag tror det.
Okay.
Och det säger inte bara för innebandy. Jag tror att det är klart att du måste ha hållit på lite med det.
Mm.
Liksom lirat i skolan, kanske lirat med kompisar, och du kan inte bara helt plötsligt...
Nej, men det har ju nästan alla gjort med innebandy.
Exakt.
Om vi pratar innebandy.
Och för egen del ska man ha med sig att jag spelade ju jättemycket ishockey fram till vi flyttade till Växjö och det bara blev tennis. Det. Så det här med klubben och sånt, här, jag hade en klubba i händerna sedan jag var 2 år.
Ja.
Så det var ju rätt naturlig övergång för mig också, men... Jag tror att du är uppvuxen med sport och har gått den här idrottens skola och tränat seriöst i någonting, så tror jag att du kan skifta.
Okej.
Okay. Jag tror det. Henke Larsson, fotbollsspelaren,
lirade
ju innebandy. Han kom ju tillbaka och lirade i Superligan.
Ja, det där missade ingen.
Nej, han var definitivt inte bäst. Men han visste ju hur det fungerar. Så här tänker jag, han var bäst tränad och taktiskt skolad.
Just det. Men tror du att det går att börja så sent i andra idrotter också då? Som är kanske lite mer globala än innebandy.
Jag tror att det är svårt i de här jättetekniska, nu är innebandy världens snabbaste sport i stort sett, så det är ju tekniskt på sitt sätt ju. Men det beror ju på vilken position man pratar om också, men du skulle ju aldrig kunna som 16-17 gå in och nu ska jag bli tennisproffs, herregud, det är ju tennis känns det som du måste ju börja när du är 6, 7, 8 år, vilket är en otrolig akilleshäl för just tennis som sport.
Ja.
Och där är ju utmaningen också om man tar padel till exempel. Där kan du ju börja senare och känna att wow, jag kommer ju från fotbollen, jag har ju bollkänsla, det passar ju perfekt i padel.
Ja, ja.
Skulle den personen spela tennis hade ju tyckt det varit skittråkigt.
Ja,
och bara
ja.
Kasta racketen här, det här vill inte jag pyssla med, jag sätter ju inte en boll, jag är värdelös.
Ja, ja. Så nej, det kan det vara. Ja.
Så det är en svår sport. Det känns lite som att tennisen blir så smal för du måste vara uppväxt med den.
Ja, ja.
Därför älskar jag ju när man ser typ som här på Good to Great, när man ser ja, men en vuxengrupp stå och kör fyra stycken äldre damer. Det är helt underbart.
Ja, ja.
Jag stod ju så själv i Schweiz och släppte bollar bara till
ja.
Hemmafruarna som kom till tennisklubben i Schweiz. Och...
Men berätta mer om det. Du var proffs i Schweiz. Och då, vadå? Jobbar du extra som tennistränare då? Eller vad var grejen?
Nej, grejen var... Då hade jag blivit 26 och då hade inte jag pysslat med tennis sedan jag var 17 egentligen.
Jag
hade knappt hållit i ett racket utan bara spelat lite för skojs skull.
Ja.
Och man jobbade som heltid. Du var heltidsarbetare när du var spelade hemma i Sverige också. Mm. Då ska man hit till Schweiz. Då fick man förmånen att ja, men du behöver inte jobba så mycket. Det räcker att jobba kanske 40%.
Ja.
Och då bara, Niklas, vad vill du jobba med? Sen får man önska det här också. Så jag bara, ja men tennistränare.
Ja, du sa det.
Ja, det tycker jag. Att få hålla på med idrott och ja. Det här. Och då löste de det på en privat klubb där nere. Och det här var ju när Federer hade exploderat liksom och var bäst ja. I världen. Alla pratade tennis. Det var ju som okay. att gå tillbaka till Björn Borg, Villande, ja. Edberg, ja. Eran här hemma.
Ja, vad häftigt.
Så alla ville ju spela och... Ja. En svensk tennistränare har ju jätteanseende där nere.
Just det.
Så de hade ju skyhöga förväntningar. Nu var det stod så här planschen när jag kom dit. Ta nu möjligheten att träna med den svenska tennis, inte ikonen, men de målade ju upp att jag hade tränat med Villande och Björkman och de här.
Och det hade du också.
Ja, ja, jag hade ju det, men det var ju ett tag sedan. Så jag kommer ihåg att jag fick ringa min gamla tennistränare där, Bernt Berra Mattinsson
ja,
i Växjö.
Ja.
Och be honom skicka över massa övningar då i tennis. Hur tränar man tennis nu bara?
Okay.
Och så fick jag med mig det när jag kom ner till Schweiz. Så fick Adidas kläder och jag fick prinsracket och allting. Så det var nästan roligare än att spela innebandy. Det är att stå på tennisbanan igen.
Ja, 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 vad coolt alltså. Kul när att du var där samtidigt som Federer var så stor ändå.
Ja, det var ju en förmån att se alla de här kidsen. Och sen... Kan man ju ta in också Schweiz som ett land, väldigt många har det bra ställt. Det var ju så att de bombade ju på sina barn med allting. Du vet, det var Wilson-racket där och det var sådana kläder som Federer hade. Och då, ungarna ville ju knappt spela tennis en del. Utan det var föräldrarna bara, jo, man ska hålla på med tennis nu. Så det var svårt också som tennistränare att motivera dem till att det här är kul, du måste jobba lite också. Du kan inte bara gå omkring med dina fina kläder, du måste springa efter bollen.
Nu när man pratar ledarskap så här, vilka ledare under åren som aktiv hade du och vilket ledarskap passade liksom på din personlighet skulle jag säga?
Tänker du tennis?
Egentligen eller... lite både och så.
Men just tennisen som formar mig och som jag har tagit efter mycket när jag är ledare själv så är det ju Fidde Rosengren.
Ja.
Som
rakt ledas.
Väldigt rak och väldigt tuff. Han visste ju vad som gällde.
Ja.
Och framförallt det där att inte han tog någon hänsyn till ja, men Jesper bäst i gruppen. Honom gör vi så här med. Utan alla var i en grupp som ett lag ungefär.
Mm.
Och så körde vi exakt samma sak. Björkman som var på väg ut på ATP-touren. Eller Janne Gunnarsson som höll på att lira fortfarande. De fick ingen särbehandling. Det var samma sak.
Ja.
Vi satt ju och bytte om bredvid varandra i omklädningsrummet.
Ja. Ja.
Så den ledarstilen gillade jag mycket. Och sen måste jag nämna då Bernt Berra Mattinsson.
Okay.
Som åkte runt med oss i Team Villandebussen och fixade maten samtidigt som han coachade oss. Han var ju som en extra pappa och det är rätt roligt. Vi har kontakten fortfarande. Det har jag med Fidde också.
Okay.
Ja. Men Berra och jag kan ju fortfarande gå ut och spela golf och fortfarande gå runt och hålla på och kiva som vi gjorde när jag vann Båstad-turnering som 16-åring. Det är fantastiskt roligt att ha den.
Ja, vad kul alltså.
Kontakten.
Ja, verkligen.
Så den ledarstilen gillar jag. Berra var lite mer glada.
Ja.
Fidde kanske lite mer tufft då, men de kunde lära ut det. De fick det att göra det roligt och intressant på något vis.
Ja. När du är ledare för innebandy nu, hur liksom tydlig är du liksom i vad som behövs för att bli bra?
För att bli bra, det har jag nog inte riktigt kommit till än. För nu är de 10-11 de här.
Ja.
Så att man börjar bli lite precis där nu, att det går från lek till att lära sig. Och jag har kommit på det även fast man vet jag kanske vet vad som gäller för att bli bra innebandy då, men det
får vi utgå från.
Ja, precis. Men det är jävligt svårt pedagogiskt att få ut det. Det vet ju du, gissar, som tennistränare som står 40 timmar i veckan. Det här att du ser ju vad de gör för fel, men sen ska du lära ut det så att den personen fattar det.
Det är olika saker. Ja.
Det är verkligen det.
Ja. Hur gör du då för att...
Jag gör nog det med ett leende på läpparna, för att det viktigaste är att de tycker det är kul. Och när de har kul, då vill man förhoppningsvis gå ett steg till och lära sig ännu mer. Och sen är det ju att försöka visa så mycket som möjligt på ett enkelt sätt, utan att göra dig själv till, ja, men så här ska ni göra. Ta ett handledsskott upp i krysset. Det är, utan försöka lära ut det på ett ödmjukt och pedagogiskt vis.
Okay.
Och inte stressa. Herregud, alla lär sig olika.
Ja.
Jag tycker det är att det är problemet vi har i Sverige. Att den här 10-åringen, nej, hon kommer inte bli bra.
Nej.
Och sen går det 3 år och så bara puff.
Ja, just det.
Samma sak som gjorde för mig i tennis. Man dömer för snabbt.
Ja, ja.
Och man måste hela tiden ha med alla på resans väg. Och du förstår vad jag menar.
Ja, jag förstår.
Det tycker jag nästan är det viktigaste för en ledare.
Okay.
Stressa inte med resultaten. Bara för att du själv kanske vill, om jag vill ha fram den här killen, den här tjejen.
Ja,
ta det lugnt, det kommer när det kommer. Du kan idrotta till du är nästan 40 år nu på
just det.
Elitnivå.
Men om man ska bli bäst liksom då, så här, behöver man inte ha en viss nivå även när man är yngre? Eller jag tänker som ett maratonlopp. Att hamnar man för långt bak så är det svårt att hinna ikapp.
Definitivt. Och det är ju ofta för att du kommer bli bortprioriterad också.
Ja, men exakt.
Det är klart att har du inte den nivån kan du inte träna med de främsta, det förstår jag ju också.
Ja.
Men på något sätt så måste du nog kunna ta in alla och så att de syns ändå på det sättet.
Okay.
Men det är klart att du ser väldigt tydligt. Jag kan ju se i innebandyn direkt vilka som kommer kunna gå långt och som, de här som bara kommer tycka det är kul att spela division 5, division 6.
Ja.
Så är det ju.
Ja.
Men jag tror ju också att du kan forma numera med alla verktyg som finns i idrottsvärlden, att du kan forma nästan vilken kille och tjej som helst till att nästan komma upp på elitnivå. Det är jag helt övertygad om.
Okay.
Om de har rätt inställning i skallen.
På vilka sätt då? Du sa att det finns massa sätt.
Ja, men det är ju det här att nöta. Ungefär som vi var inne på med Björkman, är att du ska springa 3 varv istället för 1.
Ja.
Får du upp det här så att du får fysen till en nivå som ingen annan har, då är ju det ett redskap.
Ja.
Får du upp mentala så att du är bättre än Kalle som du möter i en tennismatch när det börjar blåsa lite och bollarna är slitna.
Ja.
Får du att du är den mentalt starkare där?
Ja.
Nadal, kolla på honom. Att han vinner de här matcherna. Det är ju också ett redskap. Ofta tittar du bara vem som kan slå forehand eller backhand bäst. Eller har bäst känsla i handlederna.
Mm.
Det är ju bara en del av det egentligen.
Ja, det finns många bitar såklart. Yep. Jag förstår att din idrottskarriär byggdes ju mycket på glädje. Att du tyckte det var kul med tennis, sen tyckte det var kul med innebandy och så vidare. Behöver man alltid tycka det är kul eller?
Ja.
Är det så?
Ja, jag tror det. Du kan inte gå till en måndagkväll till en träning mellan 20 och 22 om du inte tycker det är kul.
Nej, inte just den tiden.
Eller du ska träna tennis och fys vid 8 på morgonen och sen så... Har du bana mellan 9 och 11 måndag morgon? Tycker inte du att det är kul och du är bara där med kroppen? Då får du ju inte ut. Då får du väl ut 50% av det träningspasset och det räcker inte.
Men du kan ju omöjligt ha tyckt att alla pass var kul.
Nej, herregud.
Så ibland får man bara gräva ner sig.
Ja, men att du kör ändå.
Ja.
Att du gör det där. Den här övningen, så även fast du inte tycker det är kul så kan du gå nästan max ändå. Ja.
Hur motiverar du dig till det då? När det var pass du inte brann för liksom så här.
Ja, min motivation var hela tiden att jag såg andra som jag tyckte var bättre.
Okay.
Ungefär som jag såg Magnus Norman på den tiden. Gick runt där i flashiga kläder och var bäst.
Ja.
Så kände jag alltså innebandyn också. Ja, men den där killen i Varberg, Mika Koronen, finländaren, han är ju bättre än mig. Jag såg alltid det framför mig och då visste jag att jag måste köra på ännu hårdare och göra saker bättre på mitt vis för att bli lika vassa som dem då.
Okay.
Så det var min... motivation till att hela tiden träna.
Hade du så här liksom någon form av individuella utvecklingsplaner vad du skulle bli bättre på hela tiden, eller hur funkar det?
Ja, det hade jag definitivt. Och innebandyn var ju så ung sport så det fick man ju inte hjälp med, utan det var hela tiden själv att du fick göra det, att jag kände att jag måste gå ut och göra den här backträningen då. Jag behöver bli snabbare i första meterna jämfört med vad jag är nu, och då fick jag lägga upp den planen rätt mycket själv hela tiden.
Okay.
Likadant vilken väg med, du kanske får hjälp på andra idrott liksom, men det här är nog bra för din karriär nu att du går dit.
Du var först lite grann då, kan man...
Alltså, jag tror det, och där kommer du in på den här pusselbiten med tennisen då, i och med att jag hade gjort alla de här träningsmomenten också. Nu säger inte jag att jag var någon träningsprodukt innebandy, utan jag levde ändå mest på känslan att jag hade ganska enkelt för det. Men faktum är att jag körde rätt hårt, och det var ju mycket på eget bevåg, helt klart. Och ta de här besluten att flytta som 19-åring för att spela innebandy till Göteborg, det var ju också väldigt ovanligt.
Just det. Men är det vanligare idag att det är liksom, det är mer strukturerat eller?
Jättestor skillnad. Ja. Nu flyttar många upp kanske typ till Umeå och till andra ställen där de kan gå i skolan från 16 år. Mm. Så får de innebandyutbildning kombinerat med studie plus då att de kan träna bra på kvällarna, så det är helt annorlunda.
Är du liksom glad över att du var bland de första och liksom verkligen var så proffsig i innebandy? Hade det varit svårare att bli bäst idag?
Ja, men det förstår jag. Men jag hade varit så intressant att se en liknande situation. Någon som kommer från någon annan idrott och sen då har hållit på kanske lite med innebandy, men sen väljer som 16-17-åring att nu ska jag satsa på det. Det hade varit oerhört kul, för jag är rätt säker på att de hade lyckats.
Okay.
Jag tror ju det, för att idrott som idrott på något sätt, alltså har du tävlat på hög nivå, så har du det där, just det mentala, det är en stor fördel tror jag ändå på något sätt.
Man är mentalt stark på något sätt då.
Du måste vara det, för att konkurrensen är så hård, det finns så många då som slåss om samma sak, så har du bara det med dig så tror jag att det går att lyckas. Jag vill tro det i alla fall.
Vi var inne där, Niklas, på du gick från tennis som var en individuell idrott till innebandy som är en lagidrott. Hur blir man en bra lagspelare?
En bra lagspelare, det tycker jag att du blir som tennisspelare också. Med tanke på systemet som finns, det med seriespel och hur man tränar. Så att du lär ju dig där också om du är i en klubb som har rätt många som är aktiva.
Ja.
Men sen tycker jag, när du kommer till ett lag, annars så är det ju det här att du ska lära dig, anpassa dig till det här. Har jag den här rollen i ett lag, vad kanske jag behöver justera för att det ska funka just där då i den gruppen.
Mm.
Och jag tycker det är liksom lagdynamik, det är det mest intressanta vi har. När man tittar i alla andra lag också, tar liksom som Zlatan som kommer med sin personlighet och hockeyspelare som helt plötsligt är de tradare till ett annat lag.
Ja, exakt.
Och när man vet att det är laget som gör det,
Så
har jag alltid blivit fascinerad över det och alltid lagt väldigt mycket tid till att lära känna alla som är med i laget, inte bara spelarna utan även ledarna, för jag tror att det är det som har gjort de framgångar jag har fått vara med om. Det är när vi har haft starkast grupper så har vi varit som bäst. Vi har kanske inte haft bäst spelare.
Nej.
Är du med hur jag tänker?
Ja,
och det får du egentligen bara genom att alla ser varandra och att du bjuder på dig själv och att du hittar dina roller.
Vad hade du för roll oftast då?
Jag hade väl rollen att det skulle vara sociala killen. Glad.
Okay. Ja.
Men samtidigt när vi tävlade så tävlade vi.
Okay.
Att jag kunde slå om där från att vara den här som bara, men hur är läget då? Hur har det gått på jobbet idag? Ja. Sen när vi kom ut och det var tävling på uppvärmning, då var jag helt annorlunda.
Ja.
Så att jag var ganska bra på att slå om och slå på och av och känna av läget tror jag.
Okej, utifrån vad gruppen behövde.
Exakt. Och alla är olika. Herregud, en del är kanske inte så öppna utåt. Och då tycker jag det var intressant att se vad man kunde trycka för knappar då för att lära känna den här.
Ja, så du tog lite ansvar för det då? Liksom.
Ja, fast egentligen var det ingen som sa att jag behövde göra det. Men jag var väl inget kaptensämne kanske egentligen. Utan mer den här som smög runt lite och såg till att alla hade bra. Att alla vågade göra det de skulle göra.
Okej. Om du märkte att någon liksom tog liksom lite fel roll eller liksom inte var riktig lagspelare, vad gjorde du åt det då?
Och där kommer väl den där punkten varför jag inte var kapten. Jag var nog inte den där som bara kunde slå näven i bordet. Bara, vad fan gubbar, nu gör vi så här, vad håller vi på med? Utan då var jag nog lite mer att jag tog, men när man stod på uppvärmningen kanske man ställde sig vid den här personen.
Ja.
Kanske stod och lirade med den och kanske satte sig bredvid i omklädningsrummet eller frågade om de skulle ha skjuts hem från träningen. Att man lärde känna den personen på ett annat sätt.
Ja.
Vilket jag tror, om man skulle göra någon enkät med alla man har lirat med, så skulle alla säga att Niklas, det är en jävla härlig person. Jag ville att alla skulle må bra, för då var jag helt övertygad om att vi skulle prestera bättre.
Okay.
Så ja. Inte bara blev att man kom in, tog sin tröja, gick ut och körde och sen puff, hem igen.
Men det måste vara dagar du inte mådde bra själv. Var det någon annan som liksom fanns där för dig då? Eller hur hanterar du det då?
Nej, men så var det. Och det var väl lite det i tennisen. Att alla trodde väl hela tiden att man mådde bra hela tiden. Jag var inne på det här med att man fick döma. Jag stod och sålde bingolotter lika mycket som jag tränade tennis. Jag var ju så snäll så jag tackade inte nej. Och
nej.
Det var nog ingen som fångade upp att det påverkade mig så mycket. Till att jag nästan tappade intresset för sporten som tennis. Nej. På grund av de här grejerna.
Just det.
Så där kanske man hade behövt, och det är ju jävligt svårt att, förlåt att jag svär, men
det är, okay.
det är ju rätt svårt att se en sån sak. Ja. Man måste ju själv våga prata om det.
Ja.
Men där har jag väl varit i innebandyn också, att när jag kom upp till Göteborg som 19-åring, då var vi väldigt många i samma ålder ungefär.
Mm.
Så vi blev ju som ett litet kollektiv, att man bodde i olika lägenheter, men dörren var alltid öppen och kylskåpet var fyllt hos någon dit man gick in och käkade. Så att vi tog ju hand om varandra på ett sätt.
Just det.
Som gjorde att man såg om inte, att inte någon mådde bra.
Ja. Men under proffskarriären, hade du perioder när du tyckte det gick tyngre, eller var tyngre? Och, ja.
Ja, jo, men definitivt i Pixbo där, det gick ju raketfart. Från när jag slutade med tennisen till jag började spela innebandy, så tog det ju det tog några månader. Sen fick jag ju debutera i elitserien, som det hette.
Genidrag och släppa tennis.
Ja, men så innebär det var ju bara, det var ju som en Askungsaga. Man fick sponsorer och helt plötsligt så började det skrivas om en, bara flytta upp till Göteborg, få lägenhet, få jobb och alla de här bitarna.
Ja.
Sen tog det 3 år där uppe kanske, när jag hade blivit utsett till Sveriges bästa spelare.
Ja.
Och började bli för bekväm, du vet, att jag gick inte ut och körde extra passet i spåret, utan jag ringde pizzerian istället och tog en kebabpizza på kvällen. Så att Då tappade jag lite, och då var det faktiskt ingen som sa någonting.
Okay.
För att jag vann ändå poängligan i elitserien. Ja, men tack vare kanske att man hade de här kvaliteterna som man hade på planen. Plus att jag spelade med världens bästa spelare bredvid. Men det gick ju knappt att misslyckas. Men det var ingen som kollade. Men du, varför händer det här? Du kanske har gått upp 7-8 kilo. Hur mår du, Niklas?
Okay.
Det var ingen som gjorde förrän jag blev petad. Enda gången i min karriär, VM 2000, fick jag sitta på bänken.
Okay.
Och vi bodde helt otroligt med innebandy mot mätt på ett sånt där lyxspa-ställe. Så vi åt ju som galningar. Så jag gick väl upp 7-8 kilo till, vet du, så det var ju katastrof. Men då, efter en VM-turnering, så fick vi en kvinnlig tränare. En av de första kvinnliga tränarna som har tagit ett manligt lag på elitnivå, Kristina Landgren. Och det första hon gjorde, det var ungefär som vi sitter nu. Vi satt oss på läktaren. Och så började hon prata, inte där liksom, ja, men Niklas, jag ser ju dig som en spelare i första kedjan och att du ska göra 50 mål. Utan hon bara, du Niklas, hur mår du utanför innebandyn? Hur ser ditt liv ut?
Okej, så hon hade sett någonting då?
Hon hade sett någonting, men jag tror att hon gjorde så med alla spelare.
Okay.
Hon ville se de här mycket mer mjuka värden, ville få människan att komma fram. Mår du bra, så kommer du prestera på banan också.
Så hon... Och då var du öppen med att, eller du...
Ja. Ja, men jag,
du mådde inte dåligt då?
Jag mådde
väl
inte,
bekväm,
ja, men jag mådde nog lite dåligt för att jag var inte bäst längre.
Okay.
Vilket störde mig, och jag hade inte rätt verktyg för att hitta fram till det igen. Och alla andra polare kanske levde lite så som jag. Okej, vi tar en pizza, vi går ner på Avenyn och vi tar några öl på fredagen. Och hon fick väl fram det där att, ja, men hitta rätt så här, kosten, den är viktig. Och hon ställer faktiskt in en våg i omklädningsrummet, inte bara för min del då, men vilket kan vara väldigt, väldigt känsligt.
Jag tänkte säga, det är kontroversiellt.
Det är kontroversiellt
idag.
Exakt, men då är det här ju början av 2000-talet. Men den där vågen hjälpte mig också, för jag började ju tävla fast på rätt sätt.
Jag
gick
förstår.
Inte för långt, det är min jävla balansgång.
Men
jag förstod ju att det handlar inte bara om det jag gör ut på banan, utan jag måste komma tillbaka till den här fysträningen. Det jag hade fått gratis av tennisen,
just det,
hade jag kastat iväg.
Men så var det du själv som tog tag i det här sen då?
Ja, med hjälp av Kristina och leda trojkan då, som verkligen såg att Niklas gör sina mål, men vi kan få en ännu bättre version av honom. Och där och då började jag träna stenhårt. Efter det var det nog inte så många innebandyspelare som kom upp i den nivån som jag tränade, faktiskt vid sidan av innebandyn också.
Okej. De andra som också var liksom bland de bättre i dina lag, tränar de också, hakar de på dig liksom, eller?
Ja, man tränade ju hårt med laget, men det var nog aldrig så där att vi hade inga gym på det sättet att man hade gym i träningsanläggningen, utan vid sidan av innebandyn så var det ju, ja men du skötte ju det själv egentligen.
Ja, jag förstår.
Så ville
ja.
Du träna fysträning, då fick du se till att söka upp ett gym och, ja. Och göra det där. Så, ja, svaret är att man tränade rätt mycket själv.
Ja.
Sen gjorde vi ju rätt mycket vid sidan om. Vi spelade squash för att det gav bäst träning och effekt till innebandyn då.
Ja, ja,
vi spelade tennis en del också.
Just det.
Och lite fotboll och de här bitarna. Ja. Så det var mycket sånt runt omkring. Det var en grupp som ville göra saker. Så okay. På det sättet körde man väl.
Just det, ja, då fanns ju inte paddel.
Så... Nej, kanske tur det. Det kanske inte hade gett lika mycket fysiskt.
Nej, exakt. Okej. Okay. Och efter karriären då, Niklas, så har du gjort karriär inom som journalist och programledare. Vad krävs för att bli bra på det?
Åh, det, jag har ju ingen utbildning till det på det sättet, utan min utbildning stavas ju idrott.
Ja.
Att jag har gjort alla de här stegen, att jag har fått vara med om en elitsatsning i tennis, jag har gått över till en ny sport som är innebandy och hållit på med hockey och fotboll. Och sen har jag en storebror som jobbar i det som jag hela tiden har följt väldigt noggrant. Hur gör man när man är på en hockeymatch och hur tänker du inför en direktsändning? Så,
ja.
Det har ju varit det största kallet i livet. Det här du frågade, ja, du ville bli proffs när du var liten.
Uh-huh.
När jag blev ett ungdom så var ju högsta drömmen att bli sportjournalist.
Ja, det var så?
Ja.
All right.
Det var nästan mer det där. När jag var utsedd till världens bästa innebandyspelare så var jag ändå avundsjuk på Peter som satt och gjorde en SM-final i hockey. Det tyckte jag drev mig och det var mer lockande på något sätt. Så jag hade den här målsättningen att ja, men när jag är klar med min elitkarriär Då ska jag satsa stenhårt på att komma in i media och hitta en roll där.
Ja, okej.
Okay. Så jag bestämde ju mig rätt tidigt att okej, det här är sista säsongen i AIK innebandyn. Jag var 32, jag hade ju säkert kunnat spela ett antal år till.
Just det. Men då ville du...
Då ville jag gå över till media, så då började jag kombinera det och hade turen att komma in och få göra sådana här små produktioner. Greyhound racing, hundkapslöpning.
Det känns som att alla börjar med sånt.
Eller hur?
Eller som börjar sin karriär.
Ja, men det är jättemånga som tror, vadå, du vill bara sitta med slips på och prata Premier League. Jag älskar Premier League, säger många. Jag skulle kunna göra det här, men det fungerar ju inte så.
Varför fungerar det inte så då?
Nej, men det är ungefär som att du kan inte slänga in någon. Så, nu ska du spela Paris här i tennis direkt bara för att du har spelat tennis när du var yngre eller någonting. Utan det exakt som all idrott också. Du måste träna. Det är, om man tittar tillbaka så är det nog ingen som har gjort fler sändningar än vad jag har gjort. Alltså jag stod och gjorde trav, som vi har varit inne på, trav, hundkapslöpning, tips-tv. Ja. Bara suttit och malt.
Men så här, man maler då och så lär man sig av, det här gjorde jag inte så bra idag. Eller, eller har du någon som du bollar med då? Liksom?
Ja, men det har jag haft. Ja. Mentoret, det tycker jag är jätteviktigt i allting.
Mm.
Så där har jag ju haft. Jag har ju storbrorsan såklart, Peter.
Ja.
Som har hjälpt mig oerhört mycket med små saker. Lasse Granqvist.
Ja.
Som är en av de största vi har och haft i den här branschen.
Ja.
Tommy Åström, en annan skicklig. Som var på Discovery Plus nu.
Just det.
Skrevs in i mitt kontrakt med AIK. Innebär det att Tommy Åström ska vara din mentor när det gäller det civila jobbet som sportjournalist.
Är det sant?
Ja. Så vi satsar som vi sitter nu. Så gick han igenom mina trav-tv-sändningar.
Nej.
Och sa, ja, du ska inte titta så länge i kameran där. Och...
Är det sant? Det var häftigt.
Så jag har haft en förmån där. Och sen, främst av allt är ju att jag hade den karriären inom innebandyn. När jag har varit ute och intervjuat hockeyspelare och arbetat med de produktionerna så tror jag att de har känt att ja, men han kan ju idrott. Han har ju varit själv i en VM-final när det är 15 000 på läktarna.
Ja, ja.
Så att de får nog en annan respekt, tror jag.
Det där är en intressant fråga också med som man pratar om inom tennisen.
Mm.
Hur viktigt det är att en tränare själv har varit på en hög nivå som idrottare. Och det är lite det du är inne på nu också. Så här. Hur viktigt tror du att det är? Får man mycket mer respekt då?
Ja, jag tror att du får mycket mer respekt.
Ja.
Det är rätt övertygad om. För du vet, och om du märker att den där tränaren går in för det.
Mm.
Är det en sak att han bara står där för att han har varit den han har varit.
Ja.
Då tror jag att du tappar respekten rätt snabbt. För det är bara människor vi pratar om.
Ja.
Men är det någon som du ser har det här drivet?
Mm.
Typ som jag såg hos Fide Rosengren.
Ja.
Man bara, jäklar, han brinner ju lika mycket för att lära mig... justera min mycket märkliga och suspekta forehand som han gör för att lära ut Janne Gunnarsson hur han ska köra serve och volley.
Ja.
Då tycker jag att respekten växer.
Okay.
Så det där är, men du definitivt behöver du inte ha varit på absoluta nivå, men du måste nog ha bra kunskaper om ja. Vilka pusselbitar du måste lägga för att ta det hela vägen. Just det.
Men du som har liksom varit på hög nivå och kan sätta in lite hur en idrottare känner sig efter en match eller ett event så här. Händer det att du så här, i din roll som journalist, att du undviker vissa frågor för att du tänker det här svider just nu? Jag kan inte ställa den här frågan.
Ja.
Fast du egentligen vet att jag borde nog göra det.
Ja, inte så ofta faktiskt. Men sen får jag ju nästan nypa mig själv i låret eller någonting. Att jag måste ställa den här frågan som jag vet svaret på.
Ja, okay.
Ja, men du har förlorat en avgörande kvalfinal till SHL.
Ja.
Och jag bara, ja men hur tungt var det här? för du måste ju ställa någon fråga. Det är ungefär som att folk blir förbannade på vadå, ställa frågan, hur känns det?
Ja, just det.
Det är det bästa du kan ställa till någon som har varit just.
Mm.
Innanför alla känner ju olika. En del är förbannade.
Ja.
En del är ledsna.
Mm.
En del är bara helt likgiltiga för att de kan inte ta in allting.
Ja, ja,
så
ja.
Du måste ju formulera frågan på något sätt. Och då kan man känna, vad tror du? Vi har tränat ett år för det här. Vi förlorade avgörande matchen. Jag vill bara ta mina klubb och knäcka dem. Och jag vill aldrig mer se den här spotten.
Ja, okej. Men du vill ändå ha fram svaret. Liksom.
Ja,
ja
så, du måste säga, så där känner man väl kanske att... Jag måste ställa frågan för det är mitt jobb nu, men jag vet ju svaret och hur mycket det svider för den som ska svara.
Ja, just det. Hur mycket följer du tennisen då? Idag?
Jag följer den lite för dåligt.
Ja.
Men det var ju också när jag började jobba som sportjournalist, så var det ju tennisen som var ett av mina första uppdrag. Jag kommenterade på Sportexpressen.
Ja, det minns jag.
Ja, som hade Wimbledon och stora delar av ATP-touren.
Ja.
Så där var ju
det var kul.
Ja, det var jättekul för det passar rätt bra, annars är jag ju programledare. Jag kommenterar ju inte så jättemycket.
Nej.
Vilket småländska dialekten är rätt svår att vara en kommentator. Det ska gå undan så här snabbt och det gäller att prata tydligt.
Men är det så?
Och då är det svårare att kommentera.
Okay.
Ja, har jag känt. Men tennisen var ju så tacksam. För dels
det går så långsamt.
Det går långsamt och du behöver inte prata mellan varje boll. Och där är du ju lite expert när du är kommentator också.
Just det, ja.
Ja men kanske varför slog ju Federer ut den där forehanden? Nu har inte han missat en forehand hela sitt liv. Men
just det.
Du ser ju liksom, okej, han kom på fel ben eller han kom på bakvikt. Och du kunde läsa spelet på ett bra sätt som passade.
Ja, just det.
Men nu gör vi ingen tennis. På Viaplay där jag är så har vi inte ATP-touren just nu då.
Nej.
Jag skulle älska att få jobba. Jag fick jobba med Stockholm Open för något år sedan när Tsitsipas vann. Och då var jag ner på golvet där och gjorde intervjuerna direkt efter.
Ja.
Roligaste uppdraget på så länge.
Ja, det var så. Ja, vad kul att du säger det.
Så kul liksom att se hur jäkla bra de är nu. Att det har blivit sån nivå på tennis. Det har ju stegrats av de här unga spelarna.
Ja, de håller på att ta ett steg.
Mm.
Utan tvekan.
Sen älskar jag ju Nadal.
Ja, det är
jag
så.
Jag älskar Nadal.
Okej, okay. Mer än Federer.
Ja, men alltså Federer är stilren, men Nadal på något sätt, jag är ju också en gnetare. Denna gången jag går på nätet när vi tackar för matchen. Jag står ju också där bak, Villande 82.
Ja, ja.
Så jag gillar ju det här, liksom, hur han orkar slita match efter match.
Ja.
Men han har vunnit allt, men han kan leva sånt liv som bättre än kungen i Spanien.
Ja, ja.
Och ändå så orkar han stå i Barcelona och spela en match som är över 3 timmar för att vinna ännu en vanlig titel.
Just det.
Ja, så
det
imponerande.
Du som jobbar inom media då, vad tror du krävs för att höja liksom det mediala intresset för svensk tennis?
Alltså jag älskar ju den frågan och jag skulle vilja ha så bra svar, för det där är ju synonymt med innebandyn som också står och stampa.
Just det.
På det sättet liksom att hur ska innebandyn bli större, och tennisen tycker jag slarvade bort allting.
Ja, du tycker det.
Från att ha varit den största sporten nästan i Sverige, större än hockey, fotboll, allting.
Mm, mm.
Så blev det att vi tog det så självklart att vadå, har vi ingen spelare i finalen i franska?
Nej, exakt.
Och så bara dök allting och allting raserades. Du måste ju ha några stjärnor, så är det. Vi behöver få upp en svensk kille eller tjej topp 10 i världen som hugger på en Grand Slam. Då kommer tennis bli hett igen.
Ja.
Och det kanske inte räcker med
det. Det är bara genom resultat liksom.
Tyvärr är det ju det.
Mm.
Du får ju inte folk annars att titta på Stockholm Open att ja, men det är ett Tsitsipas mot Rublev. Alltså, även fast det är grymma spelare.
Det ger inte samma.
Det gör inte det, för det finns för mycket annat att titta på. Men det är AIK Hammarby fotboll på ena kanalen.
Ja.
Det är Boston mot Victor Hedmans Tampa på den andra.
Ja. Jag brukar fråga lite gäster ibland så här. Tycker du att vi har ändå två topp 100 spelare idag. Mm. Rebecca Peterson och Mikael Ymer och även Elias Ymer ligger precis bakom och så vidare. Tycker du att de här spelarna har ett litet ansvar att liksom profilera sig ännu mer i media?
Ja, men det tycker jag, och samtidigt förstår jag dem också, att hur ska de ha tid till att göra det när de vet hur konkurrensen är? Ja. De måste ju bara leva, äta, andas tennis.
Ja. Ja.
Ska de också då tänka på att jag måste bygga upp varumärket tennis i Sverige? Nej. Det hinns ju inte med.
Nej.
Och särskilt, det här är ju coola personligheter, båda de du nämner.
Ja.
Och jag tycker ändå liksom bröderna Ymer, med den resan de har.
Ja, de har ju potential.
Ja, det känns ju som att de kan inte göra kanske så mycket mer attityden på det sättet. Men det är klart, får de möjligheten så måste man ju synas i andra forum än att man spelar kanske tredje omgången i Paris. Vi måste få ut dem i media i Sverige, att man dyker upp i något program, du vet, mästarnas mästare, eller tennisen måste ta mer plats än vad de gör nu. Man är lite för mycket det här, ja, men vadå, tennis är en stor sport, kolla på vår historia.
Ja.
Kidsen som växer upp nu skiter fullständigt om Björn Borg vann x antal Wimbledon, tyvärr.
Ja,
vi gör ju det, men inte kidsen som bara vill se coola YouTube-klipp.
Ja, ja.
Där måste man sticka ut.
Ja. Jag påminner om tennisshoppen.se. Använd rabattkoden TennisLinus för 15% rabatt på ett helt köp. Niklas, vi är framme vid delen med lite frågor som jag ställer till de flesta gästerna. Vad har du ändrat uppfattning om den senaste tiden?
Oh, vilken svår fråga.
Ja, det är några svåra frågor.
Ja, men ändrat uppfattning kring... Ja, men hela livet. Nu blir jag ju väldigt bred, men efter pandemin slog till. Det är ju ett år sedan, så har man ju fått helt andra perspektiv på hur vi lever och hur vi har levt egentligen. Så att man har börjat fundera lite, ja, men kan vi göra så mycket som vi har gjort? Kan man ta för givet att man ska åka dit och att alla ska vara friska? Så jag har ju börjat fundera mycket mer på sådana saker.
Just det.
Alltså hur vi lever egentligen.
Ja. Vad har du kommit fram till då?
Nej, men just det att vi har tagit allting för självklart.
Ja.
Det ska vara att man ska fira semester ena veckan där och sen så ska man åka dit och alla ska ju komma dit också på det sättet. Det har ju aldrig varit något snack om att man inte kan göra saker.
Ja.
Den där golfresan med kompisarna, vadå, kan vi inte göra den?
Nej.
Och familjen som vill åka dit, ungarna får inte spela matcher.
Nej.
Det är så mycket sådana små saker som har växt till gigantiska snöbollar.
Ja. Men tror du att man kommer uppskatta saker mer? Eller
övertygad
kommer man
snabbt
tillbaka in i det gamla? Liksom?
Nej, jag tror inte vi som kanske är i den här åldern, i alla fall så som jag är, då, där barnen är 10 och 15 år. Nu när man märker att helt plötsligt bara tog det stopp med saker. Vi kommer nog känna så. Jag tror inte att ungarna, de kommer nog... Ja, det var ett tråkigt år. Sen kommer de köra på som vanligt. Men jag tror att som vuxen här så kommer man vara väldigt, väldigt mycket mer orolig för allting när det gäller sjukdomar.
Ja.
På det sättet att det är så, okay. Det är så lätt att smittas. Det räcker liksom att du kommer för nära någon som du inte känner på tunnelbanan.
Ja, man kanske kommer tänka efter lite.
Ja, jag tror det. Jag vill inte att det blir för mycket, definitivt.
Nej.
Det är inte så att jag kommer gå med munskydd resten av livet, hoppas jag.
Ja. Det blir spännande att se vad det leder till faktiskt.
Verkligen.
Vad är bortkastad tid enligt dig?
Att inte göra sitt bästa.
Mm.
Definitivt om jag åker till en sändning och inte är förberedd och bara, det är championship-möte mellan Watford och Millwall. Det är ju inte Liverpool mot United idag. Om jag inte gör det 100%, då har jag kastat bort tiden. Då blir jag förbannad på mig själv.
Kan du känna det ibland?
Japp.
Ja, det är så.
Eller inte jobbet. Där är jag nästan för ambitiös. Men
okay.
Ibland, ja, men till exempel om jag spelar padel.
Ja.
2 timmar. Och känner att men idag är inte jag här. Inte för att jag är jättebra på padel. Men jag kanske känner att jag är lite vassare än de jag spelar med. Och då går jag och tänker på annat under de 2 timmarna.
Som när du spelar med Björkman till exempel.
Ja, precis. Som han tänker då kanske med mig. Ja, men då är jag påkopplad. Men är du med på att mena att när man inte gör någonting 100%, det kan störa mig.
Ja. Var du bra på det under din egen idrottskarriär? Att alltid vara närvarande och göra 100%?
Jag önskar att jag hade varit bättre på det. För jag var bra på det sista 5-6 åren.
Ja.
När jag enligt mig då var som bäst.
Ja.
För då visste jag att nu åker jag upp till den här träningen. Nu jäkla går jag all in på det här. Möter vi Hudik som är nykomling i Superligan. Ja. Jag ska köra öset idag ändå. Då ska jag försöka göra 5 poäng istället för att kanske lyckas med 2.
Ja, ja.
Så jag drev mig hela tiden och satte upp ett tuffare mål ju äldre jag blev.
Ja, det är bra egenskap alltså.
Ja, men jag tror att man behöver det. Ja. Inte bara vara där.
Nej.
Det är för värdefull tid för det egentligen.
Ja.
För att slänga bort.
Vad tror du på som du upplever att andra inte riktigt håller med om?
Om mig själv?
Eller om vad som helst egentligen.
Om vi bara tar till vårt samtal.
Ja.
Så är det väl lite det här att, ja, men att alla måste må bra det här hela tiden. Att jag tror att många kan tycka att ja, men man behöver inte hela tiden gå och snacka med alla och kolla läget och hela den här biten. Man kan köra sit race.
Ja.
Och jag håller inte med om det.
Nej, det är så. Okay.
Jag är helt 100% övertygad om att det måste finnas glädje och att alla måste må bra.
Ja.
För att de personerna ska prestera också. Har vi en tv-sändning så okej att jag och Erik Granqvist, expertkollegan, sitter där och är på toppen humör.
Mm.
Men smittar inte vi av det till de andra så kommer vi inte få ut hela den här sändningen till att bli något extra.
Men är det inte jobbigt att alltid känna så?
Jo.
Då har du ett otroligt ansvar på dig att alla ska må bra.
Ja, men det är min personlighet också.
Uh-huh.
Sen kan jag ju känna att jag kanske ger den till fel människor ibland som kanske inte förtjänar det.
Mm.
Om det är så gång på gång på gång att jag hela tiden måste övertyga någon som är negativ till
uh-huh.
att jo, den här matchen kommer bli rolig. Den här sändningen kommer bli kanon. Vi är ju här nu, det är lördag. Uh-huh. Och de 1000 som tittar på den här sändningen, de ska verkligen känna att det är en VM-final.
Ja, ja.
Medan de bara, åh, det här var tråkigt. Imorgon blir det en roligare match. Jag bara, men kom igen. Vi är här och nu.
Ja.
Och då kan jag känna att jag håller hela tiden på att pigga upp sådana personer.
Mm.
Och så kommer jag hem och så är jag lite grinig mot mina barn. Bara för att de inte kanske har plockat undan när de har suttit och käkat mellis när jag var tillväg.
Ja.
Så där kan jag väl få dåligt samvete ibland att jag borde släppa vissa enkla saker och ge till dem som du älska. Men jag tycker att jag ska kunna hinna med både och.
Men vi säger, när du spelar innebandy då, säg att ni förlorar en match. Det var en tung förlust så här, liksom. Alla är deppade, besvikna liksom, i omklädningsrummet. Och så dagen efter ska ni träna igen. Var du den som känner, nu måste vi dra upp stämningen här?
Det var jag faktiskt.
Okay.
Jag var jättegrinig direkt och kunde sitta och analysera, men varför gick det fel? Och kunde kolla på videon, ja, men varför gjorde inte jag det här bättre? Då hade vi vunnit. Jag tog ofta in mig själv som felande länken, men sen direkt så var det bara okej, nu är det historia. Du kan ju inte förändra. Har du slagit en backhand i nät vid 5-5, du kan ju inte gå och gnälla över det slaget.
Nej.
Nu ligger du under med 5-6, du måste vinna nästa game när sättet är över.
Så du var bra på att liksom se framåt ändå?
Jag tror det, och framförallt också ju äldre jag blev.
Okay.
Så var det här, men nu ligger vi under mot Finland i VM-finalen som vi gjorde i Globen.
Ja.
Då var jag med att okej, vi måste göra det här. Jag var nästan för ivrig ibland.
Mm.
Och då blev det liksom att man skällde ut domarna och gick på allt annat. Bara för man ville att laget skulle vinna.
Ja, ja.
Så hitta rätt balansgång där, det lärde jag mig nog till slut. Och hela tiden att vara bäst när det gäller.
Ja, ja.
Det är ju en skitdålig klyscha, men oj vad den stämmer i idrotten.
Ja, det gör den. Ibland funkar ju klyschorna också.
Ja, men så är det ju.
En film eller bok som du hämtat inspiration ifrån?
Ja, nu kanske det här låter riggat, men det är ju spelet bakom rubrikerna som Per Yng har skrivit med Mats Wilander.
Okej, ja, jag har inte läst den.
Nej, men jag vet inte om du kan hitta den längre. Jag vet inte var den finns.
Jag känner igen titeln, jag faktiskt.
För om någon som lyssnar på den här tennispodden har den boken, jag köper den för jättemycket pengar. För jag tror jag har läst den 20 gånger kanske.
Är det sant?
Men den har försvunnit.
Nej, okej.
Och Mats Wilander, alltså världens bästa människa och idrottsman i mina ögon. Den lärde mig oerhört mycket.
Ja.
Dels hur han vill bli bäst.
Ja.
Dels hur han blir förbannad på Ivan Lendl att jag ska förbi honom nu.
Ja.
Lyckas med det och sen bara boom, dök motivationen.
Okay.
Det lärde jag mig rätt mycket också. Att när man är klar så är man klar.
Ja.
Så som Wilander också då. Han höll inte på jättelänge. Han var ju inte gammal när han blev världsetta.
Nej, just det. Ja, nej.
Så spelet bakom rubrikerna och sen en annan tennisbok, Agassis bok.
Ja, den är bra.
Den är också bra.
Ja, den är du inte den första som rekommenderar.
Nej, fan vilken tråkig kille. Jag är som bara sitter och snackar idrottsböcker. Jag läser för lite. Jag måste skärpa mig.
Nej, det är 2 bra böcker. Niklas, om du var härskare över svensk tennis. Om du var den som liksom verkligen bestämde allting. Vad tror du skulle vara det viktigaste att ta tag i då för att lyfta svensk tennis igen?
Dels skulle det vara det här att inte leva på gamla meriter. Starta om. Utnyttja de här som fortfarande har drivet och som vet vad som krävs. Precis som de gör här i Good to Great där vi sitter nu.
Ja.
När man ser tills de kommer i mjukisbyxor och går in en måndag morgon klockan 9. Man blir ju genuint lycklig. Björkman och alla de här som gör det här jobbet också.
Ja.
Fidde Rosengren som är ute på toren. Jag skulle samla alla de här tennismänniskorna med många eldsjälar i vanliga tennisklubbar runt om i Sverige.
Ja.
Sätta oss ner när pandemin är över då, såklart. Och bara, hur gör vi nu för att gå vidare?
Ja.
Och verkligen hitta tillbaka. Ja. Vi kan inte leva på liksom att okej, bröderna Ymer ska rädda oss.
Nej.
Utan hitta den här så att tennisen blir stor igen.
Mm, mm.
Både massmedialt och på breddnivå.
Mm.
Det är ju rätt svårt att hitta en tennistid nu. Det gör mig jätteglad. Så att det är inget,
så kan du spela padel istället.
Nej. Exakt. Det är inget akut problem för tennisen att ingen spelar tennis. Men...
Nej, verkligen inte. Det är ju fullt i de flesta hallar. Faktiskt.
Exakt. Ja, men hitta tillbaka tycker jag är nästa steg. Att det måste synas igen.
Ja,
tennis måste bli en cool sport.
Ja, exakt.
Det är den inte just nu.
Nej, där har ju padden gjort ett fantastiskt jobb.
Japp.
Att vara lite, ja, men lite inne.
Och innebandyn tog sitt för många år sedan där. Och det blir bara ännu viktigare nu med tanke på att det är inte många som vill sitta och titta på en tennismatch som håller på i 4 timmar.
Nej. Tycker du att format, eller så att tennisen som idrott behöver ändra format för TV:s skull?
Ja, men både ja och nej. Sitter jag och kollar på en final Djokovic-Federer i Wimbledon, då vill man ju aldrig att den ska ta slut.
Nej, det håller jag med om.
Men hur många har den tiden att kunna sitta så där länge med alla projekt som försiggås? Så jag är lite tudelad där, men på något sätt så måste man, och tennisen har ju sina traditioner, men skulle man kunna hitta 2 vägar på något sätt, att man spelar på en viss sätt vissa turneringar, någonting måste nog förändras, för det behöver gå lite fortare än vad det gör, tidsmässigt.
Ja, så du tror det är nödvändigt att hitta något format? Eller?
Jag tror att man måste veta att Ymer spelar klockan 7 ikväll. Inte att det kan bli, nu var det match mellan en grek och en från Ukraina. Så Ymer kanske börjar spela klockan 21.30.
Nej, jag förstår. Ja.
Utan det måste bli tydligare ramar kring allting.
Just det.
Och då kanske man behöver ha tidsbegränsat spel på något sätt. Jag vet att det är att stiga på ömma tå.
Ja, det förstör ju lite av det här med att det är aldrig slut för den sista bollen. Nej. Slagen. Liksom,
så. Och det mentala att Nadal kan vinna i femte med 8-6.
Ja. Ja, den är svår faktiskt.
Jättesvårt, men framförallt, hockeyn gjorde det. Jag hade jätteproblem ett tag att vi fick inte fram nya spelare efter Foppa och Sudden och de här. De samlade alla som hade varit med, och det kunde vara tränare från ungdomsnivå till elitserietränare.
Mm.
Och sen så tog de en ny riktning. Som förbundet ledde.
Ja.
Vilket gjorde att helt plötsligt bara poppade upp nya unga backar som alla fokus på.
Vad var det de gjorde då?
Nej, men de hittade en väg gemensamt. Vad behöver vi göra? Ta bort allt det gamla. Vi måste börja om nu. Mm. Vi har inte vunnit junior-VM sedan 81.
Mm.
Hur ska vi göra det här nu?
Mm.
Vi ska vara en av stormarknaderna i den här idrotten.
Ja.
Blankt papper.
Just det.
Och så körde de och... Jag tror ju att tennisen har gjort det också på något sätt. Men det känns lite som ibland att man tävlar för mycket i tennisen. Att har vi QTS, vi gör så här. GLTK gör så här. Är någon klubb uppe i Norge på ett annat vis. Good to Great kör sin filosofi här.
Mm.
Kom ihop istället på något sätt.
Just det.
Gör det gemensamt för svensk tennis.
När du säger att man borde samla allihopa så här. Kan du tycka att det är lite synd att många av våra tortränare jobbar med utländska spelare? Som Fidde till exempel.
Ja, men vad ska de göra? Det finns ju för få bra tennisspelare i Sverige.
Ja.
Och det är ju deras jobb det här. Och är du bäst på någonting så måste du jobba med de som är där i absoluta toppen.
Ja. Så är det.
Så jag förstår ju det också. Men samtidigt så har de ju varit. Om man tittar på Fidde, han har väl haft Ymer också. Tidigare.
Ja, Södling tränade han ju också.
Södling också.
Hjälpt Ymer lite också. Precis.
Och Norman och Björkman och hela den här. Så att det är klart att de önskar ju få träna svenska spelare.
Ja, du tror det?
Ja, jag tror det.
Ja.
Med rätt attityd.
Ja, exakt. Niklas, sista frågan här. Vill du rekommendera någonting?
Den här podcasten vill jag rekommendera. Jag tycker det är skitkul. Kul. Och just tennis och just att man tittar lite bredare och inte... Mm. se det så smalt om resultat, utan att det måste hela tiden, det finns någonting annat också för att lyckas.
Ja, ja.
Så det verkligen rekommenderar jag.
Ja, vad kul. Bra rekommendation.
Och att man kombinerar padel och tennis. Mm. Bara för man spelar padel så vill man inte sluta med tennis.
Nej, exakt.
Så jag måste skärpa mig nu. Jag måste ut och börja gneta igen.
Tror du att padel och tennisen kommer att ha nytta av varandra?
Ja,
100%. Eller tror du att det kommer vara konkurrenter?
Nej, 100%.
Ja.
Och ofta som det här när de bor under samma tak.
Ja, ja.
Det, vid början var det att tennisen var lite skraja. Bara, vad är det där för någonting? Bort med det.
Ja.
Nu har de ju märkt, herregud, spelar du padel så okej, locka in dem på tennisen också.
Ja, ja, ja.
Det är ju den bästa kombon.
Ja. Ja, kul att du säger det.
Jag tror det.
Niklas, tack så jättemycket för att du vill vara med. Kul att prata med dig.
Tack så jättemycket själv och lycka till med allting och din tränarkarriär.
Tackar, tackar. Det där var Niklas Gide. Hoppas ni tyckte det här avsnittet var lika roligt som jag tyckte det var att spela in. Niklas är en av de absolut trevligaste personerna jag har träffat. Och jag förstår att han kanske har tagit den rollen i sina lag som han berättar om. Det känns som att det är den personen han är. Att dra upp stämningen, att pusha igång allting, att efter besvikelser att säga men nu kör vi här gänget. Han verkar otroligt genuin i sin positivitet och liksom framåtanda. Jätteintressant ämne också det här med att han började med innebandy så pass sent. Jag tror att det är svårt att göra det i tennis idag och bli liksom världstoppen. Det är möjligt att det går, men det är ju snarare ett undantag som bekräftar regeln. Sen är det ju uppenbart att Niklas har jobbat väldigt hårt, hårdare än många andra som han berättar om som spelar innebandy när han slog igenom. Och så är det ju garanterat en stor dos talang som ligger bakom också. Samt att han hade ju givetvis stor nytta av att han spelade hockey tidigt. Så många olika faktorer det jag försöker komma fram till att man blir så bra. Men det går ju inte utan ett hårt arbete som ligger bakom. Och att, som man säger, ett lag finna sin roll och där i den rollen växa. Det här avsnittet har gjorts i samband med Tennisshoppen. Tennisshoppen som både är en butik i centrala Göteborg. Men också en webbutik som har det mesta, om inte allt, inom tennis. Mycket inom paddel och inom andra delar av träning. Så kika in på tennisshoppen.se, surfa runt och använd rabattkoden TennisLinus så får ni 15% rabatt på ett helt köp. TennisLinus hos tennisshoppen.se. Tack för idag och vi hörs igen om några dagar.